Välkommen till Äta, sova, spara-podden. En podd som finns till för dig för att lära dig mer om privatekonomi, få inspiration och hänga med i trender och allt som händer i samhället. Tillsammans med mig, Ronja Roms, och
mig, Evelyn Schönberg.
Nu kör vi! Tema kan inte egentligen komma på en mera passande dag än idag, hör du?
Nej, det är som att det här var förutbestämt i kärnorna.
Ja, att vi ska prata om det här just idag.
Ja.
För du har utmanat dig själv.
Ja.
Och jag har också utmanat mig själv igår.
Verkligen, verkligen. Vi har nämligen varit och gåspringa Emsalö. Vad heter rundan?
Emsalörundan.
Emsalörundan, ja. Och alla som känner mig vet ju att jag är ingen löpare, eller joggare, eller promenerare för den delen. Jag är mera en icke-svettare.
Nu är en bra titel att ge åt sig själv. Men alltså, jag menar, jag är ju inte heller. Jag har liksom hållit på nu sen då vår Karpathos-run som vi var på i maj i Grekland. Och har sådär smått försökt hitta tillbaka till något form av ett aktivt liv så här efter barn. Och jag kan inte skylla på att det skulle vara nyligen jag skulle skaffa barn, för min äldsta är ju 9 redan och yngsta fyller 7. Men vi ska alltså prata idag om bekvämlighetszon och rädsla. Och där var vi ju verkligen utanför vår egen bekvämlighetszon igår. Hur kändes det överlag för det första? Det här kom ju ganska spontant att det är typ på onsdagen fick du veta att du ska springa på söndagen.
Mm-hmm.
Så hur gick den här processen för dig? För nu handlar det ju just om bekvämlighetszon och så här. Så kan du beskriva nu åt våra lyssnare hur den här processen gick i dig?
Ja, det var en mardröm från början till slut. Det var förfärligt och jag ville inte. Och det var ju verkligen att trycka mig ut. Alltså verkligen. Eller jag tryckte inte, så ni drog.
Med våld.
Ni drog med våld. Alltså det första när ni sa, okej, ja, men nu ska vi fara och springa den här och du kommer ju med. Och det var så, nej, det gör jag inte. Och så i den tankebanan fortsatte. Det här tycker inte jag att det är roligt. Jag tycker inte om att svettas, jag tycker inte om att det är jobbigt. Jag tycker inte om att vara så här bland okända folk och hålla på. Men... där var jag.
Vad fick dig att bestämma dig på onsdagen då? Att okej, du kommer nog faktiskt.
Ja, men för att jag sagt. Ni tryckte på och så sa du, nu kommer du. Och jo, jag kommer. Och har jag sagt att jag kommer, då kommer jag ju.
Mm.
Ja, så då får man ju stå då bakom det som man har sagt. Och så dyker man upp och så hoppas man att det går bra.
Och det är ju egentligen som så att där, i den där stunden när vi bestämmer att okej, jag tänker ta ett aktivt beslut här nu att gå över min bekvämlighetszon. I den där stunden när man är så att okej, jag kommer. Det är ju egentligen där den där utvecklingsprocessen redan börjar. För det är ju där du redan liksom börjar föreställa dig själv att okej, jag kommer att göra det här. Hur många det kommer att kännas? Hur kommer den här upplevelsen att vara för mig? Vem kommer att vara på plats? Och hur kommer det gå? Tror jag att jag klarar det? Tror jag att jag inte klarar det? Så det är ju redan där som vår hjärna liksom börjar jobba så att säga liksom, kring den här processen och ser. Och jag tror att mycket av den här, hur ska jag säga, den här liksom att lyckas du gå över din bekvämlighetszon och du lyckas liksom föra saker i mål, så handlar ju också om hur du jobbar med att föreställa dig den där situationen.
Absolut, det stämmer. För att innan det här kastades ut på bordet att okej, nu får vi ju springa det här, så skulle jag ju aldrig någonsin ha tänkt mig att jag säger ja till att fara och springa något 5 kilometer. Aldrig. Det fanns inte i min vildaste fantasi. Och då har jag ju inte heller kunnat ens föreställa mig att hur skulle det kunna gå till? Är jag ens kapabel? Mm. Och sen efter att jag sa då, så då började ju hända något. Okej, nu ska jag faktiskt göra det här. Och hur kommer det att gå så här? Och sen i och med att jag börjar tänka att jag kommer show up och jag kommer testa. Så då börjar det ju bli möjligt. En sak som för mig har varit omöjlig hittills.
Mm. Och jag menar, en studie som har publicerats i Journal of Experimental Social Psychology visar alltså det här att personer som utmanar sig själv genom att delta i nya och ovana aktiviteter, så de rapporterar högre självkänsla och större känsla av personlig utveckling än personer som höll sig till de trygga och de bekanta sakerna. Och det här är ju redan en orsak på riktigt, alltså en orsak att vi ska försöka testa nya saker och vi ska försöka liksom gå över det. Och det är ju som så att varje ny sak som vi testar så är ju superskrämmande nog. För att vi har ingen, liksom, vi har ingenting att utgå ifrån att kommer det att gå vägen eller kommer det inte. Och jag minns den här känslan då i Karpatos när vi liksom sprang den här femman första gången. Så jag var så att jag har ingen aning om jag ens på riktigt kommer i mål. Alltså helt på riktigt så har jag ingen aning om jag ens kommer i mål. Och det slutade med att jag orkar springa hela sträckan, men det var inte vackert på något vis. Alltså det finns en video när Evelina filmar liksom så här sista två kilsan. Och det där, och alltså jag ser ut som en sån här Hunchback Harry, vet du, som liksom hänger framåt. Så hade jag nu magaväskan, vet du, fast när jag sprang, vet du. För jag var så här, jag ville ha telefonen, vet du, med. För vi var ju liksom på ett semesterort och man känner ingen, vet du. Så här. Och vet du, den där ställningen som jag har är så Huckleberry Finn och jag bara försöker liksom komma framåt. Och I shit you not, alltså folk gick i samma takt som jag sprang. Så det var alltså inte något i häng i julgranen. Men man kom i mål. Men jag minns den där känslan då för att jag var helt så att jag vet inte hur det här kommer att gå. Men om jag inte testar nu så kommer jag ju ångra det att jag inte har testat. Det var ju precis så det var. Och sen kom man i mål och sen kom man till Finland då efter semestern. Och var så att hej, vad man skulle testa springa två i Finland då? För du får ju också en energi och en rush av det att du har människor som hurrar. Och nu var det ju inte så när vi var och springa igår. Det var ju inte så där att folk stod där och hurra och heja, så det saknar jag. Men det ska vi ju ta nu när vi får till Östersjömaraton och springa den här tiden. Så då kommer vi att få den stämningen också. För den gjorde massor åt mig där i Grekland, att jag orkar mycket längre än vad jag trodde. Okej, vi går tillbaka till loppet. Du gjorde ett beslut att du också tog med barnen dit.
Yes. Det var en så här last minute-tanke som kom där. Eller jag sa då åt barnen att jag ska fara och springa där. De, alltså, de har ju aldrig hört de orden komma ur mammas mun förut. Så de var så här, men vi kan komma med. Och så tänkte jag, ja, okej. Nej, men de kan säkert komma med. Och jag har ju aldrig varit där förut, så jag visste inte hur det ser ut. Så min briljanta idé var ju också då att, ja, men vi tar ju också yngsta. Hon fyllde ett här i veckan. Och henne i barnvagnen. Och så kommer vi dit och de två första kilometrarna är i urskogen.
Alltså riktig skogsterräng. Alltså vet du, jag var så där att jag tänkte vricka foten två gånger. Så jag funderar på er också när jag sprang vidare där i skogen och lunkade. Hur sjutton kommer ni igenom med barnvagnen?
Jag ska berätta här nu att från ögonblicket att jag sa ja till att jag står där i skogen med mina barn och min barnvagn så har jag svårt och divlat och jag har förbannat er i mina tankar, men det gick, och det är ju extra fint att det här gick med barnen, att de såg att okej, vi kan också göra så här, vi kan fara och springa 5 kilometer med barnvagn genom skogen. Och vi kan också tycka att det är lite roligt. Eller barnen tyckte i alla fall att det var roligt.
Och nu var det ju roligt för dig, ja. Om du riktigt är ärlig nu efteråt. Så nu var det ju roligt.
Efter.
Ja, sen, exakt.
Ja, ja. Efteråt hemma i soffan. Då,
no, lite, då var det roligt. Men lite också när man kom i mål och alla var där. Så nu är det ju, nu är det ju roligt.
Ja. Ni hejade faktiskt när jag kom. Och det var ju så här, då fick man lite liksom sträcka på sig. Att, här kom jag nu med min barnvagn. Exakt. Mm. Ja, så det kändes ju bra. Men inte skulle jag nu säga, om vi nu är helt ärliga, inte var det nu jätteroligt.
Nej, de där första 2 kilometer tyckte inte jag heller att var roliga.
Nej.
Men då hade vi ju också en så kallad idrottare med oss som får betalt för att idrotta, som också tyckte att de där första 2 kilometerna var lite jobbiga. Så att jag menar, jag tänker att det att vi kom igenom var ju super, för att även idrottare tyckte det var lite störande med smått. Men hej, då kommer vi tillbaka till en sån sak, att en annan studie som har publicerats i Journal of Personality and Social Psychology har funnit att personer som var mer benägna att ta risker och söka utmaningar så rapporterar större känsla av personlig tillfredsställelse och lycka. Hur är det idag? Är du lite lyckligare över det att du faktiskt liksom kom i mål och faktiskt gjorde det?
Det är jag. Det är jag. Nu är jag ju stolt och jag är liksom förvånad. Alltså det är ännu så här, vart var jag? Vad gjorde jag? Det är en överraskning när det här ploppar upp i mitt huvud varenda gång. Och jag är jättestolt att barnen var med och såg det här. Och det hände ju lite sådär i misstag. Att de var med och såg det och tyckte att det var roligt. Och så att folk också motionerade. Alltså sådär, på allvar. Vet du, det är inte bara så här, okej, vi far ut och tar en slölänk, vet du, och de kommer med cykeln. Utan att folk faktiskt gör det till en rolig grej och gör det tillsammans. Mm. Så nu är jag ju, jag är stolt och nu känns det ju lite sådär pirrigt eller sådär att nu har vi gjort det här också. Mm.
Ja, och det blir ju en sån här, just en sån här större personlig sån här tillfredsställelse, för att man är liksom, man är content över det att man gjorde det och det att man liksom gick över det där. Och det handlar ju just om den där, det där rygga tillbaka som man får när man, när någon liksom slänger en utmaning åt en. Så det är ju just den känslan sen som tillbringar det här att hej 17, vi gjorde det. Och jag menar, de få gångerna jag nu hittills har utmanat mig själv, så även, jag menar, jag startade och jag skulle springa 9, det var mitt mål. Att jag var så att okej, att jag sprang 5 i Grekland, så jag borde testa den här 9 nu då. Men jag insåg efter 3 kilometer att det kommer inte att gå. Min höft var så sjuk och jag var så att nej, det går inte. Men då var jag ändå så att jag är här, jag utmanar mig själv, jag springer i skogen, vilket jag aldrig har gjort i mitt liv. Och det där, och nu liksom, det är okej att jag väljer att ta den här 5 istället just nu, fast jag hade planerat från början att det var 9. Det var inte liksom, det kändes inte som ett misslyckande, inte en enda gång under hela resan. Jag tror att det här handlar också, det här är också så otroligt viktigt, det liksom att man, för jag tror att man är hårdare mot sig själv förrän man första gången har farit och testat ens. Så är man mycket hårdare mot sig själv än när du sen själv liksom aktivt har gått in där på den här så kallade då arenan av att utveckla sig själv. Där är ju liksom alla saker en win.
Så är det. Och jag tycker att det är så otroligt synd att vi vuxna blir så allvarliga och rädda. Alltså om man tänker på barn, mina barn, de kommer glada, de hade inga förutfattade meningar för det här. Och de gör ju det här varje dag. De gör nya saker och de utvecklas varenda dag. De kastar sig in i nya situationer, de kastar sig in liksom att lära sig nya egenskaper, nya talanger, helt fritt och orätt och utan de här förutfattade meningarna som jag ju har. Jag har, okej, om någon kastar ut 5 kilometer och det säger nej, det blir för hett, det blir för svettigt, det är säkert jobbigt, där är, vet du, för mycket folk, jag kommer tycka att det är liksom den värsta dagen i mitt liv. Jag har en hel sån här rad med grejer och jag har gjort det här. Så hur kan jag veta de här sakerna färdigt?
Ja, alltså de baserar sig inte på fakta, utan det är någonting man har satt egentligen en stämpel lite på sig själv också. Att man har bestämt att jag är inte den som går på sån här evenemang. Jag är inte den som kan det här. Jag är inte den som kan briljera här. Och sen börjar vi ju tro på det själv. Och sen börjar vi ju, när vi börjar tro på det själv, så då börjar vi ju först måla upp just de här liksom verkliga scenarierna som vi tror att det är ändå till slut verklighet för oss. Och sen till slut så blir de verklighet för oss om inte vi liksom vågar krossa dem.
Exakt. Och så sitter vi in där då i vår fyrkant som vi har byggt oss själva. Det här är den jag är och jag gör inte något annat. Och jag vill gå tillbaka till att vara som ett barn. Att hela tiden, okej, vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Och så testa. Och gå den där. Just hitta den här en sorts glädje eller den här content feeling som de har hittat i den här studien då. Mm. Att få den känslan av att bara testa nya grejer.
Och det är ju som så att det är ju nog rädsla, och det kommer ju också fram i studier här, att det är rädslan som hämmar oss, det är rädslan som håller oss tillbaka, för att vi liksom undviker då att ta sådana här risker, för det är liksom, då hamnar vi utanför vår bekvämlighetszon när vi tar en risk, och vi kan inte helt enkelt säga hur det går, och då tycker jag och tänker jag som så att det första och viktigaste steget är ju att identifiera de här rädslorna, att okej, vad är den där rädslan? Jag vet att för mig i Karpatos så det var min första löpdelning, och för mig var det nog det att jag bara så här, vet du, jag är bara så shit. Yes. Att vet du, att det här är ju bara nollot, vet du, att jag inte klarar av det här. Att vet du, en 30-åring borde klara av att springa 5 kilometer. Vet du, jag menar, jag förstår ju det, att det är liksom att du, människan har ju sprungit i alla de tider, vet du, för att jaga björnar eller undan björnar eller vet du, någon med björnar. Så, det där, så för mig var det ju det att det var liksom en rädsla av att jag inte kan det som jag borde kunna egentligen. Och den där rädslan blev sen ett hinder för mig. Men att åtminstone då att identifiera den där rädslan och fundera att okej, vad är det som får mig att inte våga göra det som jag nu tänker att heller något som någon bjuder med mig på, eller det som jag liksom tänker att borde jag fara. Och sen när man hittar den där rädslan och identifierar den, så sen måste vi utmana de här rädslorna. Vi måste gå emot dem, för om inte vi någonsin vågar gå emot den där rädslan, så kommer det ju aldrig heller ske någon förändring. Mm. Och där tänker jag för dig, för att jag menar, nu är det redan 3 månader sedan jag gjorde den här sportliga utmaningen då. Jag tycker vi utmanar ju oss själv i många olika saker, men jag tycker idrott är ett ganska så här konkret exempel ändå. Så hur känns det för dig nu då när du utmanar din rädsla? Om du tänker så hur, om du jämför nu med hur det kändes då igår före starten, och du jämför med hur det känns nu att tänka att vi ska till Hangö på Östersjömaraton. Hur skiljer sig den här känslan med rädslan?
Jag har precis likadant som du. Jag blev rädd och så funderade jag, okej, vad är det här nu som känns som väcker den här rädslan? Och det var ju det, skam alltså. Skam att okej, och jag målar ju upp, vet du, riktigt hur alla står och pekar och skrattar, vet du, där kommer Evelin sist, och vet du, och de har stått och tagit tid, vet du, hur länge efter kommer hon, vet du, och vet du, hur långsamt det har gått och så här. Okej, okay, så kommer jag dit. Nå, inte är det ju så. Folk stod inte och pekade och skrattade, vet du, och jag var verkligen inte sist, och det var inte en liksom dålig vad heter det, prestation, utan det gick helt bra, och ingen koncentrerade sig på mig. Alla koncentrerade sig på sig själv dit i den förbaskade skogen. Så det var ju egentligen obefogat. Det var obefogade rädslor som jag tror att andra liksom, att andra ska döma mig. Jo, och skulle jag lyssna på de här så skulle jag ju inte ha gjort det, förstås.
Men hur känns det nu inför nästa då?
Nej, inte det är roligt. Det är inte ännu roligt. Men det är ju inte, den här samma rädslan finns inte mer. Den försvann ju där. För jag såg ju att okej, på riktigt, ingen bryr sig. Orka. Hur många brydde jag mig om? Hur många tittar jag och tog tiden och tittade? Vem kommer efter mig då? Inte någon. Så att den rädslan finns inte. Det är kanske nog så här, herregud, okej. Nu är det ju liksom nästa steg. Mm. Att orkar jag?
Mm. Men den rädslan har jag också. För att det är igen en ny utmaning. Mm. För att det gick inte 9 igår i skogen. Så nu är jag så här, ska det gå 10 på asfalt. Så det där är helt självklart. Och, jag menar, och det där kommer ju aldrig någonsin att försvinna. Och tänk så tråkigt det skulle vara om det skulle försvinna. Den där känslan av att vet du aldrig känner att hej, fjärilar i magen. Att det här blir nu spännande. Men jag tänker att där ser man hur lite det behövs ändå sist och slutligen. För att komma över den där värsta ångesten och rädslan som man har. Att du en gång går och testar och konstaterar att hej, de där rädslorna som jag hade i mitt huvud som jag bar på. Det var inte de som egentligen var verkligheten då sist och slutligen. Att ingen liksom tangerar just de sakerna.
Precis. Ja, och det var ju liksom, det är liksom mer skrämmande på något vis att folk tycker att jag är dålig. Fast jag annars inte bryr så jättemycket vad folk tycker, men just det här, så det var större än det här att orkar jag. Och det är ju jätteunderligt. Att varför här är folks åsikter så stora liksom att det är mer skrämmande vad de säger än att om jag faktiskt orkar i mål.
Men jag tror att vi alla har sådana olika områden som kommer, vet du, från just när vi annars också i podden har pratat mycket om uppväxt och hur vissa saker liksom påverkar oss mera från barndomen som inte vi ens tänker på, utan det blir så här underliggande. Så här tror jag att det är samma sak, att vi har alla olika rädslor som sitter i, och de speglar sig med vår bakgrund, och de hänger ihop just med vår uppväxt och hur vi har upplevt världen. Och vad vi har mött för människor i livet och hur den här situationen vi har hamnat in i. Jag var alltid den som blev all sist till exempel i idrottsgrejer i lågstadiet och i högstadiet. För att jag var inte, liksom, den enda grejen jag var bra på var simning. Och vet du, vad simmar du med skolan 3 gånger per år, vet du. Så då ville alla vara med mig, och då fick jag undervisa de andra, vet du, i högstadiet till och med och i gymnasiet. Men jag menar, så att för mig hänger det ihop med det. Jag kan ju helt tydligt säga det, liksom, att jag har alltid varit den sista när det kommer till det. Fast jag menar, och det har ju gjort att jag har alltid tänkt att jag är bara sist på det här. Jag är inte bra på det här, okej? Men då har jag automatiskt den lotten att jag är där. Medan sen nu har jag insett, tack vare då vet du, de här få grejerna man har gjort redan nu under den här sommaren som downhill swim och karpat och så nu den här. Så har jag insett att hej, att jag kanske inte är den som är i bästa fysiska skick. Men jag var den som lurade med alla dit. Jag var den som fick en grupp att liksom utmana sig själv. Jag menar, ingen av det där gänget som var där hade tänkt göra det där. Utan jag var så att vi far tillsammans, och det är en gemensam grej. Och jag var så att hej, då kan jag ju vara bra på det inom idrott. Att jag behöver ju inte vara bra liksom på det som man tänker att. Och jag menar, och den där stämningen efteråt och filisen efter att vi satt i bara bunkan igår kväll nu sen med en del av gänget som var och springa. Och jag var helt så här att det känns så bra. Att vi liksom, vi gjorde någonting tillsammans, det var roligt. Och samtidigt var det bra för vår kropp.
Precis. Och jag tänker det där, och vad du har fått då från barndomen så här. Det är ju inte heller någon sanning, liksom. Det är ju ingen sanning det att för att Ronja blivit vald sist liksom, till så här idrottsgrejer, att Ronja nu idag är den som inte skulle vara då bra på idrott eller var den dåliga. Det är ju inte sant. Du är ju inte. Som du säger, du har gjort de här, liksom, det är ju inga små saker. Och nu ännu kommer den här 10 kilometers grejen, och så drar du med alla och får folk inspirerade. Du har ju liksom svängt om nu den här. Och det är ju det man kan göra. Det är ju det som är så bra när man förstår att du själv har makten att förändra de här stämplarna som du har fått längs vägen. Som inte är sanning ofta.
Nej, och just det att ta den där liksom, jag om någon kan säga att du på riktigt mår så mycket bättre om du utmanar dig själv också på det fysiska planet ibland. Jag har alltid varit den som har liksom underskrivit värdet av att motionera och röra på sig. Men jag kan också sen då säga att om jag har underskrivit det i 36 år så kan jag också säga att hej, det känns helt fantastiskt när du inte gör det. Att liksom tro på mig då, vet du, jag har så här, liksom bekräftningen av en soffbulle. That's me, vet du. Och så har jag varit hela mitt vuxna liv. Att det där, att så här true story, när vi tränade med Anna back in the days i Åbo, som alltså också är med i Naista Komo. Och så det där, så efter Puntis så får vi till Macken. Vet du, så här, true story. Så här, vi följer Macken, vi tränar så hårt nu. Ja, vi tar en hamburgare. Att det är liksom min definition av hur hård idrottare jag har varit. Men just det att jag åtminstone känner att det att jag har börjat utmana mig själv på det här planet har gjort det att jag orkar och kan också mera annat. För att jag får energi av det. Jag börjar förstå den där biten av att hur det hänger ihop. Och för mig kanske det inte handlar direkt om att min energinivå liksom skulle stiga, så som många säger. Utan för mig handlar det kanske nu om det att jag kan nolla den där dagen lite på ett annat sätt. Efter en dålig dag eller en tung dag så kan jag nolla den lite med att gå och springa 2. Och man behöver inte börja med att fara och springa 5 eller 10 eller 21 eller vet du vad nu är maraton. Utan man kan börja med att gå ut och gå 2. Och sen kanske springa 1 och gå 1. Och sen kanske springa 2. Och där kan man stanna, man behöver inte gå längre än det. Att vi också bygger upp det där, att vi ska liksom jämföra oss med det som syns då mest där ute. Att det är folk som springer då maratons och halvmaran, vet du, hela tiden. Man behöver inte jämföra sig med dem, man kan jämföra med det man var igår. Och jag är bättre idag om jag gör fast 200 meter mer än vad jag gjorde igår. Och det är där, vi tävlar med oss själva och inte med någon annan. Det är så otroligt viktigt. Och sen tänker jag att, som också studier säger, och som jag tänker att det är viktigt i en sån här, att jobba med att visualisera den där framgången. Jobba med att se den där känslan. Jag menar, jag tänker nu redan på Östersjömaraton som vi ska åka på. Så tänker jag den där filisen när vi alla kommer i mål. Jag tänker inte på vem som har sprungit och vem som har gått. Eller har jag sprungit eller har jag gått. Utan jag tänker på den där filisen när vi kommer i mål. Och vi är så här, ska vi få på pizza? Du? Yes. Och den där känslan att vi gjorde det. Och liksom, vi var 20 pers som gjorde det tillsammans. Vi är mer än 20 tror jag, som är på väg. Så det är det jag tänker på. Jag visualiserar den där känslan och hur det liksom kommer vara. Jag tänker inte visualisera den där smärtan, för den kommer säkert vara jättejobbig. Men den där upplevelsen att vi gjorde det här tillsammans, vi åker dit, det är en liksom utflykt, det är en grej. Och jag tror att där är att de sakerna som du också nu som lyssnar känner att de här sakerna är svåra för mig, så sätt dig ner och visualisera hur det ser ut när du gör det, när du kommer i mål med det. Och jag tror att det på riktigt hjälper.
Mm. Och ta och identifiera de där rädslorna, för de är ju ofta inte sanna. Som vi så här, att folk ska peka och skratta när Evelyn kommer springande där i mål. Det var ju liksom inte så. Och det var min största rädsla. Men jo, det på något vis, det bygger en sån här mental styrka. Och det går ju sen ut över resten liksom av livet. Och det är ju jättebra. Det känns ju liksom som att idag har jag ju en sån här känsla som att naja, att vet du, vad slänger du på mig, vet du? Jag tar emot allt, vet du, utan bollar, för det jag är inte bra på att ta emot. Men att ännu. Ja, att det ger en sån här boost liksom, som går ut över resten av områdena. Att det hålls inte bara här inom den här idrotten.
Mm, exakt. Så med andra ord, pinpointa någonting nu under den här hösten som du utmanar dig själv. Någon rädsla som du har, så pinpointa den nu. Och titta på den där rädslan och fundera att hur ska du utmana dig själv med den. Och rapportera åt oss. Vi vill så gärna höra. Och vi lovar också att rapportera åt er hur det går där i hangen när vi ska springa.
Ja, absolut. Vår kommer ni få höra om.
Ni kommer
kan vi lova.
Ja, vi kan lova det. Hej, tusen tack att ni lyssnar igen på ett nytt avsnitt. Gå in och följ oss på Äta, sova, spara på Instagram. Och Roms Ronja och Stjernberg Evelin. Ta och följ oss och var aktiva där. Och det där på alla sätt och vis, hör av er. Vi är så tacksamma för allt som vi får där. Och nu är det också sista chansen att anmäla sig till Minno Eves coachning. Den startar nu i början av september, vilket betyder alltså att gå in på naistakoma.fi/kauppa och gå och plocka åt en plats åt dig i vår pilot. Den är till salu nu för 199 och det är ett pilotpris och det priset kommer inte igen. Vi har flera aktiva brudar som har redan kapat sig en plats som vi ser fram emot att jobba med under hösten.
Absolut, så vi hoppas att vi ser er också där. Förutom det här så önskar vi att ni ska ha en fortsatt bra vecka och vi hörs igen på måndag. Hej då!
Hej då!